Ulmager 1945 A.
Du är inför en, inte inför en, inte inför en, inte inför en.
Ja, fru Olivekrona är född på Stjärnfors bruk i Bergslagen.
I Ljusnarsbergssocken. Ljusnarsbergssocken. Och den är en vidsträckt socken. Delvis bebodd av finnar. Upptagna finnar.
Jaså.
Så att... att
det ligger långt bort i skogen då?
Det låg var omgivet av stora skogar, vårt hem som heter Stjärnfors. Den södra delen av socken tillhörde Linde och var jordbrukssocken, jordbruksarbete i den. Men i övrigt så var det arbete som bedrevs i den där församlingen, eller socknen, det var bergsbruk förnämligast, så var det skogsbruk. Och så var det smide. Ja. Mitt hem låg i en ganska enslig del utav socknen. Och där var huvudsaken, arbetet som där bedrevs var huvudsakligen då anknutet till dessa tre grenar. Jordbruk, skogsbruk, bergsbruk, smide och något jordbruk. Hemmet fråga någonting.
Ja, det var väl bergsbruket som var det viktigaste för dem?
Det var det viktigaste för tillvaron, så var det viktigaste. Det var gruvor, järngruvor, koppargruvor och samfärdseln man hade. Inom samfärdseln så mötte man ofta dessa foror med malm som fördes till hyttorna och tackjärn som fördes ifrån hyttorna. Och sedermera den sista produkten då, tackjärnet, fördes till vårt hem, till smedjan, och där förarbetades det. Skogsbruket såg vi inte så mycket utav. Det hänförde sig mest till kolning på den tiden. Ty man hade ännu inte blicken öppen för dess användning på andra sätt än såg en bredsågning för gårdens och egendomens behov och bränsle. Huvudsaken var kolning. Således genomströvades också vintertiden vägarna utav kolryssar som förde dessa kol till smedjan. Och så kom vi då till det som för oss var huvudsaken, och det var detta smidet. Det var ett Franche-Comté-smide, och det utfördes av en kår på omkring 10 smeder med medhjälpare som bodde där och som arbetade året runt i skift med uppehåll för söndagarna.
GR 1945 B.
Det var lite finare.
Hur bodde de med smederna?
Smederna bodde vid smedjan, helt nära smedjan. Det var två stora kaserner. De hade vardera ett eller två rum och kök. Och vardera hade också gesäller. Det var drängar, smidesdrängarna, som också hade sina bostäder där. Mindre bostäder.
Ja. Hur hade de där sin avlöning? De fick väl en del i natura. De hade fri bostad förstås.
De hade fri bostad. De hade ko. Hade foder till varsin ko. Och de hade penningavlöning till lika. Och så hade den beräknades efter deras utvinning av smidet. Man kunde smida, man kunde utvinna mer eller mindre järn ur smältorna. Och därefter var deras större eller mindre inkomst beräknad. Så en skicklig smed utvann mera och vann mera på sitt arbete.
Ja,
en mindre skicklig sådan.
Ett slags ackordssystem då alltså?
Det kan man ju möjligen en del säga. Och så var det också penningavlöning direkt. Det tar jag inte in, det ska vi inte inblanda i det, för det vet jag inte tillräckligt mycket om.
Och de hade foder till en ko, hade de egna lagårdar också?
Ja, det var lagård till. Till varje kasern var det egen lagård.
Så smedmadammen gick och mjölkade där?
Smedmadammen gick och mjölkade, ja, det gjorde hon. Det var smederna var i allmänhet ett skötsamt folk, men de hade större frestelse till brännvinnet därför att de hade mera tillgång till pengar än jordarrendatorerna hade. Så jordarrendatorerna var, men det var en duktig smed blev en behållen bärgad karl. Men det hände att de köpte sig jordegendom på äldre dagar.
Ja. Kunde man avgöra på klädseln också kanske när det kom en smed på vägen eller en bonde? Var de annorlunda klädda?
Nej, det var de inte annorlunda klädda, men de hade lite annorlunda utseende därför att de tillhörde en från barndomen utbildad kår. Så var deras utseende i någon mån karaktäristiskt för dem. Det blev...
Berätta lite om hur de var klädda i smedjan.
Ja, så i smedjan. I smedjan var de klädda i långa vita skjortor och ingenting annat mera än ett stort skinnförkläde som nådde ända nästan till marken. Och så hade de träskor, strumpor och träskor. Och så pågick detta arbetet med en otrolig fart och energi. Det har jag beskrivit noga där i boken.
Jaha, de fick lov att nog på förstås.
Ja, de hade inte timpenning utan det var betalt för varan som framställdes.
Var det inte på?
GR 1946 A.
Och omkring 10 smeder med medhjälpare som bodde där och som arbetade året runt i skift med uppehåll för söndagarna.
Var det vallonsmeder där?
Det var franchontésmide. Och man hade spår av det språket i vissa ord, till exempel labri. Där smeddrängarna bodde i skiftena, det var nog ett, det kallades labbit, men det var nog ett ombildat ord från labri, skydd.
Ja.
Det var ju en livlig verksamhet och så fördes detta smidesjärnet, smidajärnet i stänger, det fördes till närmaste stad. Som då var Filipstad kunde det vara, eller också kunde det vara Nora. Och fördes därifrån till Göteborg och försåldes.
Var den där verksamheten i full gång när morfar kom dit då och började sin som ägare?
När han kom dit 1845 som ägare till en stor del av egendomen. Då var den i mindre grad igång, så han byggde ut den och utvidgade den.
Och det fanns koppargruvor där också?
Där fanns
kopparen då?
Koppargruvor, det fanns i ortens huvudort, Kopparberg, fanns koppargruvorna. Och där förarbetades deras alster. Smältes där och försåldes därifrån från Kopparbergssamhället en halv mil ifrån egendomen Skärfors.
Ja. Hade de vallonska namn de smederna som arbetade?
Nej, de hade inte det. De hade svenska namn men alltid, det var en kår för sig som inte blandade sig i allmänhet med befolkningen i övrigt utan gifte sig inom sitt eget stånd och hade familjenamn korta som ungefär som soldatnamn.
Ja.
Hård och bock och hård och bock och kagg och jag kommer inte ihåg alla nu.
De ansågs vara ett något högre stånd.
De ansåg sig själva vara ett högre stånd än den arrenderande jordbruksbefolkningen. Den jordbruksbefolkningen bestod dels av självägande bönder och utav jordägande, min fars arrendatorer. Jordarrendatorerna. Och det var en mycket sund, präktig kår, de där jordarrendatorerna. Men som sagt, blandade sig inte med smederna och smederna inte med dem. Jordarrendatorernas hustru kallades mor, men smedernas hustru kallades madame. Det var lite finare.
Jaha. Hur bodde de där smederna?
Smederna bodde vid smedjan, helt nära.
GR 1946 B.
Ja, vi hade inte timpenning utan det var betalt för varan som framställdes.
Var det inte farligt på vintern att de var så tunt på?
Jo, det var deras fara. De låg fara för lunginflammationer. Det hörde man rätt ofta att de fick lunginflammation. Man fick vara på vakt för det. Det var den sjukdom som då förekom.
Det var kanske draget där i smedjan?
Ja, det var det nog. Och så den här förfärliga hetta vid smältugnen. Där stod de framför smältugnen. Där kom en stor glödande smälta ut ur smältugnen. Då var det fyra smeder genast till hands och högg varsin bit utav denna smältan. Och sen förde den till de fyra olika hamrarna. Och så smiddes den ut där under sträng bevakning utav hjälpsmeden eller drängen som mätte stångens bredd på alla kanter. Och så bäst det var den färdig, denna stången, och kastades bort. Och så togs en ny och på samma vis.
Hur var det med arrendatorerna? Hur betalade de sitt arrende?
Arrendatorerna betalade sitt arrende genom kolning. Det var en 40 arrendegårdar, jordarrendegårdar. Det var jordbruk och de ålåg att hugga, täcka och sköta milor i ett visst antal. Och det var deras arrende. Det arbetet var deras arrende. Deras inkomst var då vad de själva skördade på sin jord, på den jord som de hade. Och så var det nog till penningar också.
Jaha.
Inte endast kolningen utan även något till penningar. Kan jag inte närmare yttra mig.
Så då kom de körande med sina kolnas.
Då så hade de att köra dessa kolas som jag omnämnde förut. Och de kom till smedjan i ett stora hus där det förvarades.
Jaha, och där var det väl någon som tog emot lasserna?
Ja, vägde dem. Där fanns en kolmätare som bodde där och som tog emot dessa lass och vägde dem mycket riktigt. Och på så vis.
Man hör ofta berättas att kolleverantörer som levererar träkol till bruken försökte bluffa genom att sätta in en liten björk i last till exempel.
Det har jag inte hört talas om. Det har jag inte.
Ja, då kommer vi kanske in på jordbruket då. Det var ett stort jordbruk förstås. Så det var väl
det var till gården hörde ungefärligen 70 tunnland öppen jord.
Och då bedrevs dels ett jordbruk direkt ifrån gården och dels
arrendatorernas. Men det var icke sammanhängande utan de var fria från varandra. Men arrendatorernas söner och döttrar biträdde vid slotten.
Jaha. Då jordbruket från gården.
GR 1947 A.
Och detta biträdde vid slotten.
Jaha. Då gjorde vi utifrån gården. Det förestogs för ditt
Det förestogs av en rättare. Och det beredde ungefärligen. Det var fullt självhushåll på alla sätt. Den här gården låg nu ganska enstigt för sig själv. Man kunde före järnvägens dithörande icke skaffa sig någonting annat än på långa avstånd, 4-5 mils avstånd till någon större leverantör. Så att man måste förse sig själv med allting, med kött och mjölk och smör och ost och allt skulle tillverkas, finnas på gården och tillverkas, förberedas på gården. Ja. 13 mjölkande kor och så hade vi en liten ladugård för yngre kor och kalvar.
Så var det en särskild ladugård?
Det var en särskild ladugård för yngre kor och kalvar.
Ett särskilt hus då?
Ja, ett särskilt hus. Ladugården.
Hur såg den där ladugården ut?
Ja, den var mycket, mycket dålig egentligen. Den var en stor byggning. Ett timmerhus, ja. Ett timmerhus, det var ju rätt gammal redan då i min barndom. Så den var till utseendet ingenting att tala om, men den var ju tillräcklig för sitt ändamål. Och det var som andra radiogårdar, spiltor och så.
Ja, det var spiltor, inte när... de stod med huvudet mot väggen kanske?
Nej, de stod med huvudet mot varandra.
Jaså.
Spiltorna var så att de stod med huvudena mot varandra, så två rader.
Jaha.
Och så en tredje rad som stod för sig själv.
Jaha. Och där stod de hela vintern, men på våren
där stod,
då?
Ja, de fördes ut varje dag och luftades.
Även på vintern?
Även på vintern. De fördes Jass. Ut varje dag och fick svalka sig och fick dricka ur vatten, ur en ho med vatten. Och leka tillsammans en stund och så fördes de in igen.
Även mitt i vintern?
Ja, hela vintern. Jo, men det gjorde det.
No, men, det var ett stort arbete. Stor
nej, det fanns en stor gård omkring, inbyggd gård, en stängd gård, inte inbyggd, men instängd inom stängsel.
Jaha.
En stor gård där de släpptes ut och lekte och hade trevligt en halvtimme eller så där på vintern.
Mitt
i snödrivorna? Mitt i snödrivorna, jaha. Asså. Jag hade kanske, om det var mycket kallt, att de inte kom ut, men det var regel. Och det höll de friska. Eller friska.
Och vattnades ute också?
Ja, det vattnade sig ute då också. De fick sedan.
GR 1947 B.
Byggningar och delvis kommer vi till, och så till sist kommer vi till en stor torrmosse. Vi vadar över den och vi kommer till en höjd som vi klättrar upp för. Ja, höjden hade inget särskilt namn, men där låg en fäbodstuga
som
kallades Bobacken.
Bobacken
kallades den.
Jaha.
Det var en fäbodstuga, det var en helt, i min barndom, en helt enkel grå timmerstuga med ett rum och ett bord vid fönstret, fästat vid fönstret och en väggfast bänk likaså vid fönstret. Och så en gråstensspis, endast murad utav gråsten.
Utan murbruk kanske?
Ja, det kan jag inte bestämt säga. Men det förefaller mig att det inte var murbruk. Förefaller mig att det inte var murbruk. Ungefär så höjd som den där borta, vår spis där. Med en sådan där spisöppning med en stor gryta. Trebent gryta på och någon trebent kaffepanna och det var nästan allt möblemang i allt husgerådet som där fanns, kanske någon mera panna utav någon sort, så ett skåp med för förvaring utav mjölken och ett skåp med hyllor, stort skåp från golv till tak
inne
i samma rum.
Ingen
särskilt mjölkbord, utan inne i samma rum ett stort skåp väggfast då med fullt med hyllor. Så dessa hyllor, på dem stod det hjälpbunkar utav vitt entré.
Laggade.
Vitt entré. Och laggkärl var det som användes. Ingenting annat, inte något utav plåt på något sätt.
Hade man inte mjölkfat som var urskålad ur ett trästycke?
Nej, det hade vi inte. Vi hade enträdsbunkar, runda enträdsbunkar.
Rätt låga.
Jag har rätt låga.
Ja, var det som var det?
Ett par decimeter höga. Ja, sådär ungefär. Inte högre heller.
Då skummade man mjölken på dem?
Man skummade mjölkgrädden på dem och så kärnade hon med sin träkärna, sin stavkärna, så här, upp och ner.
Vad kallades den där då?
Ja, vad kallades den?
Som man drar upp och ner?
Kärnstaven kallades den.
Inte töre eller?
Nej, den kallades nog kärnstaven.
Jaha. Hur såg den ut i nedre änden då?
Den var som ett kors i nedre änden.
Jaha.
Och det kunde, ja, som ett kors i nedre änden. Lite brett sådär.
Jaha.
Lite, ja, hur ska jag uttrycka det?
Jaha, kanske fanns några utsidningar på det där också, några tecken eller märken?
Ja, det borde jag veta, men det vet jag ingenting om. Och så till, nu vill jag säga att det var bara en kort tid av året som vi var där. Vi fördes upp efter slottern vid hembygden. Och sedan så då fanns det självgräs som inte slogs där uppe vid den här teboden. De fördes då efter sin gräset var slaget vid hembygden, så fördes kreaturerna dit upp för att beta gräset, för det ansågs inte värt att slå det, utan det var att togs på det.
GR 1948 A.
Sedan kokades mat åt dem. Det fanns inte på den tiden alls något kraftfoder.
Mm-hmm.
Utan allt avfall från trädgård och åker, kolblad till exempel, och allt som avföll från trädgården vid tillvaratagandet av trädgårdens produkter, allt sådant samlades tillhopa. Och rovor, och ja, jag ska inte säga om rovor, men och detta kokades i en särskild byggning i en stor gryta, och sen portionerades det ut till kossorna med överstrött med mjöl. De fick varsitt ändar med det där överstrött med mjöl. När de kom in ifrån den här luftningen så fick de, den var inte kall då, det fodret, utan då var den liksom lite göm, så att säga. Då kom de in och fick det då omedelbart efter den där luftningen, det minns jag tydligt.
Det fanns en stad i dagordningen också då?
Nej, det var en särskild byggning med en gryta. För det där är nu så urgamla bruk, så det är alldeles ingen som nu gör på det sättet.
Det var mycket intressant att höra.
Jaså?
Ja, det har inte hört.
Men på vintern, vad fanns det att koka åt dem då?
Ja, det där samlades ju från hösten i stora mängder och lagrades upp. Och sen kokades det på vintern. De fick inte av det så länge de kunde gå ut och äta. Utan det var på själva vintern det. Det var vinterfoder som lagrades upp. Ja, man kunde inte köpa någonting.
Nej.
Man måste laga att man hade själv åt sina kreatur.
Ja. Fick de inte hackat halm?
Ja, det kan ju hända att de hade några halm med. Ute i denna kokningen, det ströddes då mjöl på denna kokningen. Det är en varv, lilla hemvarv som de då fick vara in. Det ströddes mjöl på. Och det var deras bästa mål. Så fick de hö förstås. Men i allmänhet så fick de väl något halm också. Hö förbehölls ju mest för hästarna. De skulle i första rummet ha hö, men det räckte nog att komma med. Då kan vi komma över till fäbodväsendet på det sättet att vi hade en fäbod, ett bra långt hemifrån. Vi hade en sjö som då, gården låg helt nära en sjö, och vi ror om för den, så kom vi till en älv som
sjön
hette Ljusnaren.
Och älven
hette Nittälven. Det var en älv som kom långt upp ifrån den norra delen av socknen, och som flöt genom dels skogiga ängar och skogiga trakter, och dels torvmossar. Vi ror nu upp för den där älven ett bra stycke, delvis utomordentligt sköna skogsomgivningar, och delvis kommer vi till, och så till sist kommer vi till en stor.
GR 1948 B.
Beta gräset, för det ansågs inte värt att slå det. Nej. Utan tillvara togs på det sättet.
Men fördes de inte dit på våren för att beta på skogen? Inte?
Nej.
Inte det?
Nej, det gjorde det inte. Utan det var i juli, efter midsommar, efter sin slotten var gjord hemma. Så fördes de dit och var då där så länge som det fanns något att beta på. Och det var således inte mer än en månad, 6 veckor, på sin höjd 6 veckor som de var där uppe.
Då betade de bara på återväxten efter slotten där uppe då?
Ja, så det var ingen slotter där uppe, utan de betade. Det var inte mera gräs, så vitt jag minns, än att det stod för att betas.
Ja.
Så tror jag att det var. Jag kommer inte ihåg att, ja, kanske på några fläckar att det kunde vara det. Men det var dålig gräsväxt där uppe. Det var ju nära in till torvmossar. Det var en inte stor gräsväxt, utan jag tror inte att de skördade där uppe annat än något lite, utan de betade där. De skördade väl kanske så mycket att de hade till nattfoder åt kreaturerna. Jaha. För de gick inte ut om nätterna. Nej. Utan de togs in.
Så, och så förekom det ingen vallgång på skogen då inte? De släppte ut dem i fria och gick och vaktade dem där?
Inte där. Där fick de ju, de gick där då och strövade, och då kan man väl säga att det kunde vara vallgång på skogen. För där kom ju skogsområden till också. Det var ju fri mark som tillhörde detta, denna egendomen som de hade att gå på. Det var både skog och dessa starrängar.
Så det var inte inhägnat för betesgången speciellt?
Nej, det var inhägnat för egendomsområdet.
Jaha.
Men inte särskilt för vallgången.
Nej.
Det jag vet.
Brukar de gå med dem och vakta dem om dagarna när de gick och betade?
Nej, det tror jag knappast att de gjorde. Utan de såg väl till dem. De gick och hämtade dem, kallade in dem om kvällarna.
Locka på dem då?
Ja, jag förmodar det. Att de gjorde det. Och så tillverkades det då smör och ost och mesost.
Jaha.
Och så rodde man upp 2 gånger i veckan dit och hämtade hem mjölk och smör och ost och mesost.
Jaha.
Och tvagor som hon tillverkade.
Så det skulle hon göra?
Ja, hon tillverkade tvagor ur säv ur älven.
Nej, utav säv?
Säv ur älven.
Så det var inte granristvagor?
Nej, ja, det gjorde hon också.
Jaha.
Att lägga framför dörrarna.
Jaha, en granrisrosor, vad sa du?
Ja, jag vet inte om jag kan kalla dem rosor. Det var granris var sammanbundet så att det blev dörrmattor.
Jaha, som man kunde torka fötterna på.
Det tillverkade hon. Och tvagor ut ur säv, ut ur älven.
Hur var de bundna då?
Ja, de var ungefär så stora som så här. Och det var säv som var bunden fram och